Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson. Ja! Och där är han! Det är Alexander Gustafsson avslutar slaget till tjejer i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med en otroligt förkyld Paul Elvaje och...
En helt okej frisk Zeb Zebba.
Härligt. Det har varit en lång natt också. Två stycken titlar stod på spel när UFC 247 gick ut av stapeln. Valentina Shevchenko tog sig an Caitlin Shokagian. Vi hade utmanaren på lätt tungviktsbälte, Dominic Reyes, som mötte John Jones. Vi hade Ilie Latifi som klev upp en viktklass till tungvikt.
Yes.
Där han mötte Derek Lewis. Fem stycken matcher stod på huvudkortet. Jag tycker att vi börjar direkt med... Det är lika bra att ta Ilie först, va?
Ja, vi går nerifrån upp, eller?
Jag tycker att vi kör Ilie, sen går vi på Jones och sen kör vi Shevchenko.
En variant, ja. Det är bra. Ja.
Tankar om matchen, den gick ju inte som vi trodde.
Nej, jag trodde att det här skulle ta slut i första. Och det hade inte Sabsaba rätt.
Nej, inte jag heller.
Det gick tiden ut. Ja, alltså vad ska vi säga. Jättemånga där ute har jag såg ju den här galan nu i morse.
Ja.
Och jag såg alla kommentarer som folk har kastat. Att det är ett rån och att det är skandal. Och att det här är liksom men någonting... Som att Ilie har blivit rånad på den här matchen på domslutet. Och jag håller inte riktigt med faktiskt.
Nej, det gör inte jag heller. Och när jag och Mange kommenterade matchen. Så när domslutet kom. Då i mitt huvud och även i Manges. Så vi här på den svenska kommentatorsidan sa att Ilie har nog med största sannolikhet förlorat två ronder. Han har vunnit en, men han har förlorat två. Däremot så såg jag att på den amerikanska hörnan så hade ju Dominic Cruz däremot gått ut stenhårt och tyckte att det här var ett rån och att domarna får skärpa sig och det. Och det har ju såklart folk lyssnat på. Däremot var ju inte Aljamain Sterling jättenöjd på Dominic Cruz, utan tyckte då att han måste lugna sig med de här kommentarerna, att det här är inget rån någonstans.
Och om jag förstår det, och om vi pratar lite om matchen så var det ju så att säga, Ilie fick ju sina takedowns, men sen gjorde han ingenting när han väl fick ner honom, och som alla kunde höra så var ju domaren på, stay active, stay active, varav det inte hände någonting och domaren dömde upp dem igen. Och det, jag menar med att det inte hände något, det var ingen liksom grounding pound för att jaga ett avslut eller en förbättring av position, utan Ilie var nöjd och ligga i halvgard och jobba lite kroppsslag, kanske ett i huvudet då och då. Och det räcker inte. Det är liksom, kommissionen vill ju se någon som är där för att vinna och inte vinna på det här sättet att du tar ner och håller och hur ska vi säga, lay and prayer lite.
Men det är väl lite det de har gjort också. De har väl börjat premiera mer när det är aktivitet och inte bara nedtagning och en fasthållning. Det får inte, matchen får inte hamna i stiltje.
Precis, och man ska väl leta, eller de bedömer väl damage mer också.
Ja.
Att den som jagar finish och infliktar mer damage är väl den som kommer få domarna med sig. Med det sagt så tycker jag Ilie ändå såg stabil ut i tungvikten. Han chockade oss. Jag trodde det här skulle ta slut i första ronden, liksom, att han skulle bli knockad. Men han hade svårt i början med Derek. Såg man det här high crouchen, han ville kasta honom. Men det vet jag inte om det var för Dereks vikt eller om det var hans super flexibility, att han är supervig. Men sen när han började jobba sina dubbla underhooks och fick in sina grek-romerska trippar och takedowns, så fick Ilie ner honom ganska enkelt, såg det ut. Sen var ju problemet att han inte jobbade mer aktivt på backen. Och jag tror att hade han gjort det, kanske postat upp släpptunga bomber, så hade nog domslutet gått i hans väg. Att han hade sett lite mer hungrig ut på att vinna. Liksom.
Ja, men den är jag definitivt redo att hålla med om. Och jag är inte ett fan av det så kallade gamla uttrycket lay and pray. Att ta ner någon och bara vara där. Och jag tror att ifall det premieras, då kommer vi sitta på en otrolig mängd tråkiga matcher framöver. Det är inte för inte John Fitch blev kattad från UFC. För folk som inte vet vem det är, så var det en kille som tog ner sina motståndare och han höll dem nere. Men det hände inte så jättemycket och det var inte jättespännande. Och när UFC väl fick chansen, men då rök han.
Så jag tror att Ilie kommer ju lära sig från det här. Nu vet han ju hur det är att fightas i den viktklassen, hur det känns att bära runt på den här vikten och styrkemässigt hur det känns. Jag hoppas inte att det här är sista matchen. Jag hoppas se han igen i tungvikten och se vad han kan göra. Och eventuellt mot en annan förlorare under kvällens gala i Adams skulle jag tycka skulle vara en bra matchning för Illy. Då slipper han få ett sånt där supernamn, utan det blir en mer jämn matchning för honom som en, vad kan vi säga, han är nybörjare i tungvikten.
Nej, jag tycker att hur vi än vrider på det, så som sagt, jag är imponerad över att han klarade matchen, eller att han klarade tiden ut. Det är, han vart prickad några gånger. Jag tycker väl ändå i slagväxlingarna så var det mer Lewis som prickade.
Absolut.
Prickade Illir. Överlag i de tre ronderna så tycker jag att det var när Lewis väl gick loss, då det kändes farligare.
Och han jagade de här hoppknäna och huvudsparkarna och men det kändes lite som att Lewis höll tillbaka ganska mycket i de två första ronderna. Det är lite det här att han vill få sin där sista minuters KO'n liksom, att när det väl var några sekunder kvar så började han unloada hårda smällar. Och eloge till Illy som kunde äta.
Ja,
speciellt den här uppercutten som satt när det var några sekunder kvar. Satt väldigt, väldigt fint, och han tog den liksom. Och jag tror att nu vet han hur hårt de slår i tungvikten och att han ändå kan ta den här punishmenten liksom.
En lustig grej är ju att Lewis ändrade ju på sin prediction med att jag ska knocka honom i första till att det kommer bli en, den kommer gå tiden ut och det kommer bli kontroversiellt, men det är jag som vinner, vilket är otroligt roligt att det blev så. Det är ju uppenbarligen en kontrovers. Jag läser jättemycket på sociala medier på morgonen, massa vänner som tycker att det är ett rån. Jag behöver se om matchen, det är nog så jag känner.
Det, vi har ju satt den en gång också, men av det jag minns rent så här tydligt så tycker jag så här, visst, Illy fick ner han, men han borde jobbat mera när han väl fick ner han. Och att bli uppdömd, för jag tror att de blev uppdömd 2 eller 3 gånger redan han fick ner han. Det där ska inte hända. Du ska vara så pass aktiv att domaren inte väljer att döma upp dig. Då hade han vunnit det här på ett unanimous decision rakt av, tror jag. Om han bara hade varit mer aktiv, släppt tunga bomber på Lewis och hållit han liksom, varit aktiv mer på backen.
Men får se om det kanske blir han mot Sean Adams eller någon annan. Ja, det är nog lite på din bana där med att jag tror att det är bra om han kanske får någon som är topp 10 och kanske inte i den här, nu var ju han rankad 6 då, men vi säger topp 5 kalibern. Jag tror att det han överlevde, ja. Många kommer tycka att Illir vann. Men ändå, jag tror att det är, ta någon 10 uppåt. Det tror jag är bättre. Liksom vaggas in i den här viktklassen kanske lite långsammare. För att hur man än vrider på just tungvikt, så det kan räcka med 2-3 vinster och så är man helt plötsligt en contender. Det kan gå väldigt, väldigt fort där. Jag tror inte att han ska söka till exempel en Gano eller Curtis Blades eller Cigano eller något sånt där då.
Blir lite varm i kläderna nu. Nu har du gått 3 ronder i alla fall i tungvikten. Ta en match där du känner att så, men här bör jag vinna nu.
Ja.
Men
han var ju väldigt stor, och då menar jag ju inte muskulöst. Alltså, Illir hade ju lagt på sig rätt.
Jag var väldigt impad av hans nacke. Det var en riktig neck. Neck gang på den där. Det var stabilt. Och det kanske var det också som gjorde att han kunde ta de här smällarna. Att han liksom har mer vikt på kroppen och mer muskler och kan absorba mera damage.
Spännande. Det var ju en bra start på huvudkortet, hur som helst, kontrovers eller ej. Så var det var. Jag vill lyfta en match bara innan vi går vidare från prelims. Det var en väldigt kort match. Jag vet inte om du har du sett prelimsmatcherna?
Men jag såg att du la upp någon grej.
Chaos Williams. Exakt. Herregud.
Du får berätta. Avslutet.
27 sekunder i första ronden. Chaos Williams debuterar i UFC. Han möter Alex Morono som har gått ett gäng matcher. Morono är en tuffing. Han vred upp tempot. Det tog 27 sekunder. Han skakade Morono så många gånger. Jag vet inte, det såg ut som att knäna vek i alla fall. I mitt minne på de här 27 sekunderna så vill jag få det till både 3-4 gånger att knäna vek sig på Alex Morono. Till slut kliver domaren in med all rätt. Chaos Williams gjorde verkligen sig förtjänt av hans namn. Vilket intressant tillskott till vältervikten. Nu är det en debut. Folk har gjort fantastiska debuter, fått att se väldigt, väldigt lätt ut tidigare. Så det här är inget nytt. Men ja, jag brukar alltid skriva lite på fightcardet. Och Det var länge sedan jag skrev wow bredvid en fighters namn, men bredvid Chaos Williams gjorde jag det, för jag var verkligen tvungen att komma ihåg det till idag. Om ni har möjligheten att se prelimsen, nu sändes inte de på Viaplay, men om ni har möjligheten att se dem ifall ni har Fight Pass eller någonting annat, så se den. Jag tror till och med att man kan hitta den. Den är 27 sekunder lång, så den finns nog på Instagram upplagd ifrån någon, bara man söker på hashtag UFC247.
Nej, så förhoppningsvis kanske han går match snart igen, med tanke på att det gick så fort att han får hoppa in på något kort här och visa.
Men sen måste vi då lyfta det att det såg ju för lätt ut.
Ja.
Det är konspirationen börjar.
Det här är nya killen de ska bygga nu.
Det är honom de ska bygga nu. Nu är det Chaos Williams som ska bli den nya McGregor. Därför så sa de till Alex Morono att det är lika bra att du går ner, va, grabben?
Take a dive.
Ja, because we need this kid. He's a debutant, but we gotta build him. He's the new McGregor. Ja, som ni hör, så titta på den matchen. Ni som fortfarande tycker att det såg enkelt ut med Donald Cobb och Cerrone, och sen kan vi väl begrava det här med de här matcherna med läggmatch och hit och dit. Men jag tycker att vi flyger på direkt, för jag tror att det är här vi kommer att föra mest dialog. John Jones skulle ta sig an den obesegrade, tog sig an den obesegrade i Dominic Reyes. John Jones, champ, geten, the goat, den oövervinnlige, den ibland inhuman som han själv och andra kallar honom. Dominic Reyes kom in då med 12 eller 13 vinster, obesegrad så här långt i sin karriär. Många såg förbi honom. Och det är lite intressant. Vi tog ju upp det här, att det här är en kille som man kanske ser förbi honom på fel sätt. Och det är det här jag gillar. Vi spekulerade lite, hur kan man besegra Jones? Ja, men man faller inte in i hans tempo. Mm. Man skippar respekten och går in och dundrar på ordentligt. Dominic Reyes gjorde det från sekund ett.
Yes, och det är alltså all respekt till Reyes. Jag är imponerad och han är lätt en av mina favoritfighters nu. Och jag tror att den här killen kommer bli champion då, 100%. Och det var som vi sa, han la press på Jones. I alla fall de första ronderna så var Jones fick backa.
Ja.
Vilket är väldigt ovanligt, och han är väldigt obekväm vid det liksom. Och man ser Reyes, alltså allt är stenhårt och snabbt och rappt och explosivt. Och det är den här athlete power han sitter på liksom, att han har den också långt in i matchen. Väldigt imponerad, alltså väldigt, väldigt imponerad utav honom. Domslutet, kontroversiellt.
Här tycker jag att det är kontroversiellt.
Verkligen.
Däremot, det här för mig, jag i den här instansen, jag hade det 3-2 till Reyes. Men det låg och pendlade. Samtidigt när man har sett 5 ronder, då börjar huvudet gå så här, okej, det kan vara så att Jones har stulit en av ronderna. Jag hade fattat om den här var en split. För jag lyfte även lite i kommenteringen om Thiago Santos var en split, då är det här mycket mer än en split, ifall det nu inte blir ett enhälligt domslut åt ett håll. Så alltså,
jag tycker det här var Jones tuffaste match, inkluderat Gustafssons matchen. Jag tycker det här var liksom, här var det farligt hela tiden.
Han fick inte fram S-en ur rockarmen. Jag tänker armbågen, som satt på Alex. De kom aldrig fram i den här matchen.
Nej.
Han hittade inte det här lilla vapnet.
Och det Reyes gjorde egentligen var att han hela tiden rörde på sig. In till och med i femte ronden. Han stannade inte. Om man brukar se Jones matcher, så brukar folk i championship rounds där liksom 4-5, då börjar de stanna upp. Och då börjar Jones leka. Här gick det inte. Reyes var hela tiden på fötterna, rörde, flyttade vinklar och liksom prickade Jones väldigt, väldigt hårt. Och alltså det jag är mest upprörd, det är det här doma siffrorna, 49-6. För matchen var väldigt, väldigt jämn och liksom, det kunde gått vart som. Jag förstår varför Jones kan ha fått det här beslutet, att han vann de sista ronderna. Att det var där han liksom sparade sig, för att han vet, han har rutinen att liksom, det kommer bli jobbigt 4-5. Men ett 49-46, det är skandal. Alltså, jag tror att den domaren är väl den andra i hela världen som hade den synen på den här matchen.
Ja, alltså, när jag hörde det, 49-46, då var min spontana tanke, för vi brukar peka på vem vi tror vinner när announcement är. Igår körde jag då med
jag Mange Cedenblad. Jag trodde att det
var tvärtom. Först när kollar vi på varann och så pekar vi båda på Reyes. Så det är han. Jag bara, va?
Ja, nej, det där är jättekonstigt.
Jag köper att Jones, alltså jag köper verkligen att det kunde stå 2-2 i den sista ronden. Jag köper det, och att Jones plockade den. Men jag köper ingenstans att Jones vann 4 stycken ronder av 5. Nej. Alltså, nej.
Nej, alltså det här är ju ett problem liksom. Och jag har kollat lite idag också. Nej, jag har ju bara sett matchen en gång. Så det måste ju också tilläggas att
man kan ju säga att det är tidigt. Klockan är just nu 2:30. Det är alltså galan inte ens 10 timmar färsk.
Nej, precis, och vi har ju bara hunnit se den en gång. Oftast blir det när man ser om den, så börjar man förstå kanske lite mera liksom, vad domarna kan ha sett. Så just nu går vi bara på vår första liksom, impression av det här. Och alltså, jag hade i mitt huvud 3-2 till Reyes hela tiden liksom. Men jag tror att det jag glömt bort i tredje ronden, för jag tycker ettan och tvåan var en så dominant, så det är tredje ronden jag gärna vill se om och se vad hände där, vem plockade hem den ronden, för att sen kunna förstå domslutet. Men, ja, men
för att det blev ju vissa perioder då Reyes backa, och då är vi inne helt plötsligt på octagon control. Jones gick på massa nedtag.
Jones hade ju press från rond 3 och framåt, så hade han press om man jämför med hur det var rond 1 och 2, då han hamnade på bakfoten hela tiden. Men det är också så här, vad dömer de då? Bara pressen? Eller, för jag tror att Reyes slog väl över också på strikingen.
I alla ronder, men det var marginellt.
Ja,
det
rörde Jones sig knappade om, väl upp 4 och 5.
Ja, alltså, jag får med att det första ronden tror jag att det var väl dubbelt till Reyes. Sen började Jones komma ikapp. Men han ledde nog de första 3 ronderna, vill jag minnas, att det kan ha legat någonstans mellan 4 och 8 slag mer då. Fördel för Reyes i just de första 3 ronderna.
Alltså jag såg ju lite det jag skulle berätta innan, att jag såg lite kommentarer och från folk, och att jag tycker också att det var en vänlig grej som intresserade mig. Det var att folk sa att det här är den enda sporten man inte får se scoren mellan ronderna. I boxning får du ju se vem vann ronderna. Du vet du klart och tydligt var du ligger, vad du behöver göra. Här är liksom en surprise i slutet av matchen. Och det där tycker jag är ett litet system de borde ändra på. Att man vet att okay, jag har vunnit 2 ronder. Domarna håller mig som vinnare här. Vad bör jag göra? Så att det inte liksom blir såna här konstiga domslut i slutet på matchen. Liksom. Att man är helt chockad vad som händer. Men
jag personligen föredrar nog One-reglerna där. Att det är vem har gjort mest. Titta på fighten i helheten. Så kan vi. MMA är en annorlunda sport. Det jagas avslut. Det är på ett annat sätt. Jag ser hellre vem anser man har vunnit fighten och inte rond för rond. För då blir det där med att man kan plocka och vinna, men sen kan någon kliva in, om vi säger då, om det är tredje ronden, om det är en 3 ronden eller 5:e ronden, och vara totalt dominant, men förlora matchen.
Eller att man har något system som, alltså där man kan säga att det är någon, vad säger vi, jag kommer gilla det förr när Eddie Bravo var deras, säger man. Han var ju en sån här score guy som mellan, i matchen liksom, mellan ronderna sa han vad han tyckte hade hänt och så vidare. Jag tyckte det var ändå bra, för då får man lite perspektiv från ett tredje öga vad som sker. Men någonting måste göras liksom åt det här, för det funkar ju inte och det är tråkigt. Men jag tycker att, om vi säger så här, Jones var bra. Det är inte så att han var dålig, han var bra. Han åt varenda smäll och liksom,
vilken haka.
Exakt, vilken, och ryggade inte tillbaka. Och de här sparkarna som satte kroppen på han, och liksom bara fortsatte lägga pressen framåt. Det är det som visar varför han är den champion och geten han är. Men med det sagt så tror jag faktiskt vi kommer få se en rematch här. Jag vet att Dana hade också Reyes som vinnare. Och jag tror att de pratade lite på presskonferensen där, och Jones var villig att möta han igen, för att han sa att det här är hans tuffaste utmaning och det är den tuffaste killen där ute. Än idag liksom, det finns ju ingen annan som vi ser som ett hot just nu. Och jag tror att Jones vill göra som han brukar göra, punktera alla doubters liksom, att ska jag vinna så ska jag vinna på riktigt. Och det är ju lite, i historien brukar det ju vara så att första matchen han går mot någon sån här top contender, så ger det väldigt liksom, han ser, säger vi, det blir kontroversiellt. Man tror att han kan ha förlorat, och sen i rematchen så brukar
göra han som med Alex och DC. Det är precis lite det jag spekulerar innan. Skulle han torska den här, helt plötsligt kliver in och gör något som han inte har gjort. Men det intressanta här är ändå det. Reyes lyckades verkligen förstöra rytmen för Jones, och det är jätteimponerande.
Verkligen.
Han sket i respekten för Jones. Och han var, du ska faktiskt ha Reyes match.
Det var ju det, hur alltså, han liksom bara fortsatte ta sig upp och liksom, jag såg att man såg på Jones, han blev frustrerad över det, och han är så van liksom, han verkligen power driver genom de här takedownsen, att det inte går att ta ner han.
Vi hoppar tillbaka till prestige här.
Yes.
Akten, illusionen, matchen mot Volkan Ozdemir. Mm. När han blir nerplockad. Mm. Han täckte det hålet.
Precis.
Så, precis. Alltså vilket nedtag. Jag var jätteimponerad av hans nedtagningsförsvar. Mm.
Väldigt.
På Reyes.
Väldigt, väldigt.
Och jag är helt övertygad om att den här matchen, den har gett Reyes den största lärdomen han har fått inom MMA någonsin.
100%.
Han har gått 5 ronder tiden ut med John Jones, the greatest of all, förmodligen the greatest of all time.
Och
i alla fall i vår tid.
Ändå gjort, alltså, som jag sa, i många ögon vann han.
Ja.
Och han kan ju bara lära sig mer utav den här matchen. Och jag ser fram emot rematchen väldigt, väldigt mycket. Och jag gillade hans attityd i den här matchen, Reyes, att han liksom, han brydde sig inte. Det var det vi pratade om. Han ska inte, han ska bara göra sin grej, gå full Mexican på John Jones. Och det var det han gjorde. Var inte rädd att slagväxla och våga driva framåt liksom. Och all round i sitt game verkligen.
Men kan det vara så nu att de brukar säga så, the blueprint is out. Kan nu Dominic Reyes ha visat kanske det första hålet i Jones game? Kan det vara så?
Ja, det tror jag inte, för det, folk vet ju det. Det är ju pressen liksom. Mm. Pressen fram.
Men det är ju ingen som lägger den.
Nej, tills det kommer rätt kille.
Det är det jag menar. Det är ju ingen, alltså det är så här, vi säger inför varje match, han måste skippa respekten, han måste gå på, han måste lägga pressen, han måste göra det till sin match. Sen kliver de in. Ah, holy shit, vad gör John Jones nu? Jaha, ska jag backa? Okej, jag backar. Jaha, får jag gå fram nu? Okej, nu får jag göra det här. Men han var bara så här: okej, okay, John Jones, välkommen till Reyes Town. Ja. Nu kör vi.
Nej, men det var, han gjorde det till ett slagsmål.
Ja.
Och man glömmer ju att liksom, man får ju en illusion av att Jones ska vara en tekniker bara. Mm. Men han är också en fighter. Och det är det han visar det här, att han kan stå i, det liksom, i skottlinjen och trada.
Mm.
Och äta smällar, men liksom mentaliteten och hakan gör att han fortsätter driva framåt, än att börja bli skygg och bli, säger vi, undergiven och kliva bak istället. Förutom i första ronden där han försökte hitta sin rytm och försöka liksom hitta sin distans och allt. Och det är där jag tycker Reyes kanske borde ha släppt lite till, så kan han fått det här avgörande slaget liksom. Och för nu tror jag han själv vet, Reyes, att alltså det är så nära, jag kan toucha den här killen. Och det är i rematchen tror jag han kommer att komma tillbaka och vara ännu farligare.
Man vill ju se den rematchen. Jag skulle inte bli helt förvånad här nu ifall, allting hänger såklart på vad Jones vill, för det är han som kommer att diktera i slutänden. Men jag tänker på en, vad ska jag säga, en match som kanske är mellan Thiago Santos och Dominic Reyes.
Det också, det skulle vara
och
riktigt.
Det då blir en, men det är en title contender liksom. Båda de matcherna har varit väldigt jämna. Thiago Santos tog han till split. Här tycker vi att det är ett skevt domslut. Vi tycker till och med att du och jag i alla fall är eniga att vi tycker att Reyes borde ha vunnit.
Fan. Och vilka är det under? Det är John och det är Corey som också är liksom aktuella, om man kallar det. Som,
precis, jag ska ta fram rankingen nu, för att det är ju, så jag inte snurrar till det här nu, men jag vill säga att det är nästa vecka eller veckan efter som det är då just Jan Blahovic och Corey Anderson. 2-6 här, rankingen är på ingång. Vi har då Jones the Champ, Santos 1, Cormier 2, Anthony Smith 3, Dominic Reyes 4, sen är det då Corey Anderson 5 och Jan Blahovic. Anthony Smith ska ju möta då Glover Teixeira, som är rankad 9 väldigt snart. Mm. Alexander Gustafsson fortfarande på 8:e plats, 7 har vi Volkan Ozdemir.
Mm.
Alltså, ja, det förvånar mig väl inte om det blir först då kanske ett möte mellan vinnaren Blahovic Anderson, och så kommer de sätta upp en title eliminator på mellan Santos och Reyes. Det var lite spekulationer om att Reyes kunde ha på knät, men Reyes själv sa att nej.
Nej.
Det gick lite snack om det, men han själv kom in, han bara nej, det är ingenting som är trasigt.
Men det är ju de här Jones-bikerna liksom.
Ja.
Jag surrade med Ludde Albrektsson mycket igår, som har haft problem med knäskador, och han hatar ju Jones för grund av de här sparkarna, att det är en fegispark liksom. Och det är olika, hur säger vi, olika läger där. Vissa tycker att den är helt legit, och vissa tycker att det är en teknik som kanske inte är så schysst.
Alltså det är ju en så här karriärförstörare. Ja, direkt när vi tar upp den, så den som gjorde John Jones sparken bättre än John Jones, det måste ju ändå vara Joe Romero mot Robert Whittaker i första mötet, när han gör i princip en fly kick rakt på knät. Jag menar, om det går illa, då är en karriär klar. Jag är...
Det finns ju en en fighter faktiskt som blev invalidiserad utav en sån här spark. Det är Miguel Torres. Om du kommer ihåg
han. UFC-fighter, ja.
Exakt. Och det var att han gick en match i, jag tror han gick och körde ett kickboxningsmatch. Och så var det någon som gjorde den här sparken på honom. Och sen dess har han liksom aldrig kunnat komma tillbaka.
Nej.
Och det var ändå konstigt att det liksom hände i en stående fight istället för i UFC eller där han liksom har varit. Men den sparken, träffar du rätt och liksom personen har sitt knä i ett fel läge, så kan det gå riktigt, riktigt illa.
Alltså det här kanske då blir kontroversiellt, men jag bryr mig inte. Jag ser hellre knän på marken än brutala stomps mot ett knä. Alltså i regeländring. Hellre som one och som i rissin, att när du är i en sidposition, du får knä.
Det avslutar ju matchen.
Ja.
Får du in ett, två knän så är matchen över.
Ja, och då kan du inte göra. Du kan inte bara ligga där och känna dig trygg.
Det här är väl mer än, alltså, jag är lite så här kluven i det här. För jag tycker att det är fortfarande fight och det är en teknik i fighten.
Ja, som, absolut.
Så liksom, du kan ju bryta benet på andra sätt också. Mm. Men just att det kan bli så pass, liksom, där är ändå folk som har det här som jobb. Mm. Har offrat allt för det här. Och att då behöva lägga allt åt sidan på grund av en, liksom, en teknik som satt i fel timing för dig själv och nu är knät paj forever, istället för, jag tror det är enklare att acceptera att du har förlorat en match och du vet, det är lugnt, jag går och jobbar på det och kommer tillbaka, än att du är invalidiserad och inte kan komma tillbaka till karriären igen på grund av en sån här grej. Så det, men nej, å men andra det, sidan så är det ju är ju fighting.
Ja, nej men det är det. Jag är inte kritisk mot sparken om du sätter den på låret, men jag är nog just det här att liksom sikta rakt på knät, att få en hyperextension i knät. Det är där jag är kritisk. Jag är inte kritisk om den sätts på andra ställen. Vi får väl göra en sån här, okay, 12-6 elbows. Du får inte göra dem, säger de, på grund
på
av
knät.
Ditt och datt. Ja. Då kan man säga, okej, en sidspark rätt på knät. I don't know. Jag gör inte reglerna, men jag har själv varit kritisk mot den. Men sen är det ju så också att det inte varje gång den sitter så rent heller.
Nej.
Så. Men vilken match. Jag känner själv där. Jag behöver verkligen se om Jones-matchen. Man blir ibland, eller just de kan bara tala för mig själv som kommentator. Ibland när man sitter och kommenterar så man lever sig in i det här förväntade jag mig inte, eller den allsmäktige håller på att bli besegrad, att det kan också bli så att man börjar missa vad gör egentligen den allsmäktige, för fortfarande Jones, alltså, han var ju inte daltad med liksom.
Nej.
Men jag är så imponerad över att Dominic Reyes lyckades göra en Alexander Gustafsson, att vara, och det är det som är lite lustigt, för att varje gång det har varit folk som, jag menar fighters som folket inte har trott på, så är det de som har gått in och levererat mot Jones.
Faktiskt, och men, så är frågan också så här: börjar folk komma i kapp Jones nu?
Ja, det att är en det diskussion som börjar komma.
Ja, för att det här överlägsna han hade innan verkar ju ha försvunnit lite. Nu är det mer rutin och att han är liksom seasoned där inne och vet, har varit mycket liksom mot i de här championship roundsen och vet hur han ska pacea sig i matchen och inte ta ut sig för, och hur han vinner ronderna. Att det är liksom, det är också en skill att veta hur mycket behöver jag göra nu i slutet för att liksom vinna de här domarna på min sida. Och men samtidigt har han ju aldrig sett så skör ut som han har gjort de senaste matcherna, att liksom det är nära. Och då känner man så här, det räcker med en ny sån här topp som dyker upp, en ny liksom stjärna, och då kanske det, han har John Jones kort.
Jo, men jag tror nu också, nu börjar nog den här viktklassen känna att alltså fan, det går att spöa honom. Det har inte varit, nu får vi inte glömma heller, han möter eliten, han möter gräddet på moset varenda gång. Det
och
är
han
den
blir
tuffaste
också
matchningen i hela tiden.
Utav varje sån här match, det är det.
Ja. Men, och han har ju en förmåga att täcka sina luckor. Men jag tror lite det här också, det är som, jag tror att det var du som var inne på det lite tidigare. Nu är det MMA-fighter som kommer in. Nu är det inte folk från en specifik gren längre, utan nu är det folk kan brottning, folk kan BJJ, folk kan striking, folk är skolade i sporten mixed martial arts. Och då blir det. Det kommer bli ett paradigmskifte till slut.
Ja, verkligen. Jag vill gärna se vad som sker framöver här. Vem som blir nästa challenger åt honom. Mm. Och om det blir i sommar eller när det blir. Det vore kul att se igen här.
Mm.
Men det vore kul med en rematch. Fast jag tror inte den blir av direkt heller.
Nej, det tror inte jag heller. Det är många gånger man har tyckt att det borde vara en rematch.
Och hade Reyes vunnit hade det blivit rematch direkt.
Direkt.
Så, alltså, vi får se. Det är kul fighting för alla oss som tittar. Liksom. Men den här gamla klyschan lämnar aldrig till domarna.
Nej, besannades ju ännu en gång. Och det är verkligen det. Det gäller att inte lämna det till domarna. Jag tror att varje gång man kan vara frustrerad och man kan få känslor till att det är som det är. Men it is what it is.
Exakt. Och så länge regelsystemet är 3 ronder så gäller det att leverera under de 3 ronderna allt du har.
Eller 5 när det är titelmatch.
Exakt.
Ja.
Ja, sen hade vi en till champ.
Precis. Valentina Shevchenko skulle ta sig an utmanarinnan i Caitlin Shokagian. Valentina Shevchenko, mästarinnan i flugvikt, hade en utmanare i Caitlin Shokagian. Vi summerade väl den här fighten ganska kort och enkelt, att vi såg ingenstans där Caitlin kunde vinna. Nej. Mot Valentina Shevchenko, och ja, det besannades.
Ja, alltså jag tycker det här var ju, vad säger man, spel mot ett mål liksom. Ja. Det är, alltså, jag tycker Sheva såg helt, alltså, fysiskt som en annan, vad säger vi, en helt annan viktklass. Starkare och explosivare och liksom, alltså hon imponerar varje gång. Och
för Caitlin Shokagian, det kändes som att när hon skickar sparkar eller slag, det var ungefär som att hon kastade post-it-lappar på Valentina Shevchenko. Men när Valentina Shevchenko vill skicka något, då var det liksom, det var ett pappersark som bara boom. Det var sånt skick på den där armbågen hon sett. Var det slutet på första ronden, va? Tack! En enda armbåg och skär upp sidan på pannan där på Shokagian.
Yes, och sen såg det nästan ut som att hon bestämde sig för att avsluta. Ja. Och så här, nu tar jag ner crucifixar och går loss liksom. Det var som att hon ville få lite tid där inne, släppa lös lite grejer och sen vinna matchen när hon kände att okej, nu är det dags.
Snygg crucifix.
Väldigt snygg crucifix. Och det var bra stopp av domaren där också.
Ja, nej, helt,
några tyckte
helt
att det
rätt.
Var lite tidigt såg jag, men det tycker jag verkligen inte. Det,
nej.
Det skulle inte bli någon...
Nej, hon hade ingen chans. Alltså, har du plockat 10 av dem där? Hon är ju så tung på topp. Alltså, det tyvärr, folk, det kommer inte hända någon förändring.
En rolig grej var att jag sa att hon har signat ett nytt kontrakt med UFC.
Shevchenko,
eller? Yes, där hon själv också har fått in i kontraktet att hon inte bara ska gå pay-per-view-galor. Utan hon vill vara aktiv. Så de ska kunna slänga in henne på Fight Night-galor och så vidare. För hon vill fightas. Och det säger mycket om henne. Och hon är grym. Det är...
Alltså, jag ser ingen där som kan stoppa henne. Nu om några veckor har vi då Weili Zhang mot Joanna Jędrzejczyk. Det är väl surr om eventuellt den matchen, men först måste vi se hur den matchen går.
Verkligen. Men hon är ju superdominant.
Ja.
Jag tror att det kommer sluta med att det kommer bli de här superfightsen för henne.
Jag tror det med.
För efter den här, liksom, man ser ju. Alla som har sett den här matchen ser ju hur pass dominant hon är och att hon behöver bättre motstånd. Mm. Tuffare motstånd.
Jag blir nästan lite full i skratt och det är så taskigt. Men jag kände när Shokagian körde sig, hon har inte mött någon som mig. Berätta, okay, men vilka har du mött själv? Alltså, jag fattar, jag brukar alltid säga ja, men fattar ni inte själv att det är att bygga hype? Så jag får säga till mig själv, Paul, fattar du inte att det är för att bygga hype? Jo, jag fattar det, men ändå, jag vet inte, det blev så... för mig blev det lite komiskt, för jag tror att hon hade kunnat haft en annan approach till hur hon skulle bygga den här matchen än att hon har inte mött någon som mig. Det blir lite så här,
och nu har hon gjort det.
Nu har hon gjort det.
Mött, och vi fick se hur det gick liksom.
Ja. Och Shokagian låg ju många nivåer efter den.
Yes, verkligen. Hej. Vi får, jag vet inte, jag vill bara se henne fightas mot alla typ.
Ja, det kommer vi nog få göra om hon vill vara så där aktiv.
Yes.
Jag tror definitivt att vi kommer att...
Och jag tycker att det var kul med hennes lilla dans där i slutet. Och bältet åkte iväg när hon dansade.
Hon gör sin grej.
Yes, verkligen. Hon gör sin grej. Och det är häftigt liksom att bara leverera.
Vi måste ju ändå lyfta Mirsad Bektik och Dan Agin.
Precis.
Vilken match.
Vilken match faktiskt.
Men där måste jag nog slänga in den där lite också. Aigi för mig, det kändes lite som Shevchenko när han skickade.
Det alltså, var en hel var det mera. Power bakom. Jag tycker Bektis såg så här klen ut.
Ja.
Alltså han hade ju brottningsövertaget, men stående kändes som att hans tekniker saknade explosivitet. Det var tändstickor liksom, om man jämför med betongklossarna som Aigi skickade.
Ja.
Och mycket fint, liksom slippa lite med huvudet och så kommer han med sina slag och kontringar liksom. Men det var en bra scrap det här, om man säger så.
Hur obehaglig är den här viktklassen när ingen av de här två grabbarna är rankade?
Det är en skräckfilm den här viktklassen, ja. Det säger man. Det är läskigt, men det är kul att det är liksom att just den poolen, men det är ju, den här viktklassen är ju störst över hela världen.
Ja.
Att det finns, det är ju, vad säger man, normalvikten är ju oftast där. Och det är så många som är så pass bra och håller så hög klass, kommer ju öppna upp för supermatcher, och då får man ju verkligen ge respekt till de som är champs i de här viktklasserna i alla organisationer.
Ja, men det var lite det jag lyfte tidigare, eller i förra avsnittet tror jag, när vi pratade lite om Jones. Så här, men han är the greatest all time, men hur hade han sett ut ifall lätt tungvikt såg ut som fjärdevikt eller lättvikt eller vältevikt? Alltså, det är inte The Murder's Row där uppe. Alltså tyvärr, det är det fortfarande. Han är superbra. Missförstå inte mina ord här. Men det är inte den talangpoolen där man ser att okej, vänta, de här fem killarna som inte ens är rankade skulle kunna hota honom om bälte.
Precis. Nej, det är ju så. Vad jag ska säga liksom. Ja. Det är häftigt. Och, men den viktklassen har alltid varit så genom historien. Det är där vi har haft liksom flest byten av bälten hela tiden också.
Ja.
Där ingen har lyckats hålla ett bälte tillräckligt länge om man jämför med de tyngre viktklasserna.
Nej. Förutom tungvikt då, där är en utmaning också. Där blir man ju knockad inom fyra matcher. Exakt. Har man själv blivit släckt. Måste lyfta också från underkortet. Alltså Trevor Giles blev av med sin motståndare. Inhoppar istället coachen James Crouch. James Crouch skulle coacha sin adept. Någonting strulade till sig under läkemedelstesterna. Upp en viktklass kliver James Crouch och tar den här matchen på 36 timmar. Ja. Nu förlorar han, men vilken krigare.
Alltså att ha, hur säger vi, det modet att göra det här liksom. Det, och han tar väl chansen också. Ja. Och han har ju fightats. Så det är väl så här, man kanske känner att han är i hyfsat bra shape och väljer att ta matchen. Och det kanske kan vara skönt också att inte tänka för mycket.
Nej.
Och bygga upp liksom, utan bara fightas. Och så han har verkligen inget att förlora. Och så får han en skön paycheck som man inte hade räknat med heller.
Nej, plus att de fick en bonus.
Ja.
De fick en fight of the night på det där också. Ja, så jag menar, plus att Dana White sa det, I'm gonna ride him a good paycheck.
Precis.
Så jag tror att det är lite mer än det han redan har fått.
Precis, och då kan man tänka att i måndags så hade han inte lika mycket pengar på kontot som
Nej.
Han kommer ha den här måndagen.
Han kommer förmodligen vara cirka miljonen rikare.
Yes.
I svenska pengar då, observera, inte i amerikanska. Men jag tror lätt att han kommer kunna kamma hem en miljon kronor på den här matchen.
Och han har, vad säger vi, i för UFC så kommer den här matchen kanske inte, eller förlusten inte väga så tungt med tanke på att han gjorde dem en tjänst. Så det är viktigt ibland, vara en company man.
Ja, verkligen. Men överlag alltså, vilken gala.
Yes.
Jag är supernöjd med galan. Jag tyckte den levererade. Var en annan intressant match på prelims. Fadi gick en match.
Fadi Asfar.
UFC-debut. Man gick under namnet Domingo Marte. Eller Pilarte, förlåt. Domingo Pilarte mötte Jerny Newsom. Men det tog slut i första ronden. Men det där hade kunnat gått åt vilket håll som helst. För Domingo prickade Jerny, men blev nog lite för ivrig. Och det var det som gjorde att han själv åkte på och blev prickad efter det. Och då var förlusten ett faktum. Så ja, det var mycket avslut på det här kortet. Och sånt, ja, det tycker vi alltid är roligt. Ska ta en titt bara på vad som händer nästa vecka. Det är då Corey Anderson och Jan Blachowicz. Vi har även Diego Sanchez mot Michel Pereira. Pereira såg ju fenomenal ut i sin debut. Såg inte riktigt lika bra ut i sin andra match. Nu möter han Diego Sanchez. Men nej, Diego Sanchez är väl... Händer inte något där?
Jag får mig att det hänt något där.
För däremot så stod han nämligen... under sändningen, ja, så var det hans namn. Men jag vill minnas att det hade hänt något och att han hade blivit strykt från den här matchen. Men det kan ha varit jag att jag har läst sig ändå.
Det kanske har läst sig. Med School of Awareness.
Ja, precis.
Joshua, hans coach.
Men om vi bara går in lite snabbt på Corey Anderson och Jan Blahovic, vad tror du i den matchen?
Alltså det beror på Corey. Är han den arga Corey som han var sist och liksom, då tror jag han kan chocka här. Men är han gamla lång, vad säger vi, lokomotivet Corey som ska brottas, och då tror jag faktiskt att Jan kan hitta luckorna.
Ja.
Men jag tror det kan bli en underhållande match det här.
Jag tror
och jag tror att båda de här måste göra ett statement om de ska bli nästa title contender. Utan blir det en tråkig match eller att ingen visar någonting extra, så kommer de få vänta. Då kommer de få gå en till match innan. För jag tror de måste imponera lite här och visa att det är liksom, oj. Och intressera Jones att ens vilja möta dem.
Ja. Ja, men det gäller att gå up with a bang. Det gäller att göra ett så kallat statement.
Precis.
I den här matchen. Och Corey Anderson gjorde det sist. Kan han leva upp till det igen? Det får vi se. Blahovic är tuff. Det är, just nu, för mig är det 50-50. Det hänger på, som du säger, det hänger på vilken Corey Anderson som går in. Jag tror den arga Anderson är en farlig Corey Anderson. Men om den inte så arga kliver in, då är jag inte lika övertygad.
Då blir det en decision match, tror jag, i så fall.
Förmodligen. Ska vi flyga på lite lyssnafrågor?
Let's do it.
Vi börjar här med Simon som skriver: hur är Illis framtid i tungvikt? Aktie upp eller aktie ner? Jag skulle säga aktie upp, men jag tycker däremot att han ska möta någon som är också längre ner i rankingen, och då menar jag med högre siffror.
Precis.
Som jag sa tidigare, någon typ.
Och jag håller med. Ge han liksom, alltså nu har jag ju mött ett namn, en profil. Ge han någon annan match. Och jag har sagt Adams, jag tycker det är en bra match liksom. Han kom från förlust. Han har väl två förluster, tror jag, i ryggen.
Ja, eller hade han tre till och med. Jag vet inte om det här var Sean Adams andra match i UFC. Men han vann sin debut och förlorade nästa. Men jag vet inte om det var att han hade torskat två. Att det var hans tredje match.
Men någon i den klassen, liksom, ge han någon sån. Så tror jag vi kan se Illy liksom vara lite mer bekväm i den här viktklassen. Och även få till det han vill göra.
Ja. Det är en hel del frågor här vad gäller just domsluten mellan både Lewis och Latifi och även Jones och Dominic Reyes. Det har vi redan pratat om, så jag kommer inte lyfta de frågorna.
Ja, det är...
Jag ser er, jag har läst er, men jag kommer hoppa.
Samma här.
Ja. Då ska vi se. Däremot Gustafsson William skriver: känns som att alla är lite rädda för att förlora Jones som champ.
Förlora
Jones som champ. Att folk är rädda. Jag tolkar henne William som att han pratar kanske lite om allmänt fansen.
Jaha, att han inte kommer vara champ längre.
För att förlora Jones som champ.
Det tror jag inte. Jag tror snarare folk är lite taggade på att få en ny champ kanske. Mera än att rädda att han inte ska vara champ längre.
Det tror jag med.
Ska vi säga här om jag har någonting. Mycket här. Jo, här Samuel Pettersson. Jag har läst alla er andra, men vi har ju redan pratat om de här domsluten, så det blir ganska uttjatat.
Ingen nämnd, ingen glömd.
Nej, men Samuel Pettersson, när gästar Kjellsonen er podd?
Han kommer på måndag.
Ja. Han är på väg, han sitter på flyget.
Han är på väg. Men alltså, så här, just nu så lägger vi ju krut på att göra specialare med svenska fighters. Vårt krav när det är svenska fighters, det är att man kommer till studion. Det är här vi spelar in, vi vill ha 2-on-1 som det kallas, intervjusammanhang. Jag och Sebba vill kunna vara med personer, vill kunna intervjua tillsammans. Det är kul att se reaktioner när det är på Skype, det är dåligt ljud och hit och dit. Men, jag slänger in ett stort men i den här. Kan vi såklart få en möjlighet att ha en Skype-intervju med till exempel, som Samuel Pettersson frågar, Kjellsonen eller någon annan fighter, då kommer vi såklart att ta oss an det.
Klart.
Men just nu så känner vi här att vi lägger krutet på de svenska fightersarna, så att de också får en möjlighet att skina, att de får en möjlighet att bli sedda utav, och höras utav de som än inte har upptäckt dem.
Precis.
Så Tobias Harila kommer ni kunna höra nu på fredag när vi har gjort ett MMA-podden special.
Som kommer vara väldigt aktuell under våren.
Yes. Ska du köra vidare?
Ja, Samir Am. Tung podd. Men vem av er skulle vinna i en MMA-match och hur? Jag säger Paul. Paul hade kastat ner min isvak och så hade jag aldrig kommit upp.
Ja, hade det varit i bar överkropp i snö, då hade jag vunnit. Hade det varit inomhus i hettan, då hade nog chilenska greken här, Sigala, vunnit. Little shoot the box.
Shoot the box.
Jag har en här som är, det är om domsluten, men den är, han, yes, han vrider det på ett bra sätt. Det är Marcus Vedholm som skriver: tycker det har blivit fler och fler konstiga domarbeslut senaste året än innan. Är det bara jag?
Jag kan minnas att det alltid varit konstiga domslut. Ja. Det är bara att man glömmer bort liksom.
Tror du med?
Och får ny feedback hela tiden eftersom det är nya matcher som kommer. Ja. Men det har alltid varit jidder med domarna liksom.
Ja,
since way back.
Jag brukar ofta säga det i kommenteringen: konstigare saker har hänt. Mm. Alltså det är, ibland är det de matcherna man sitter och tänker det gick så här och så.
Därför ska man
är det inte så.
Ja. Ingen time limit då. Nej. To the death, då vet vi.
Men jag vill också slänga in återigen, jag älskar ordet men. Det finns gånger då jag har haft en åsikt under kommentering, men sen när jag sett om matchen så har jag helt plötsligt sett den med helt andra ögon och då har jag ändrat min uppfattning ganska drastiskt och då har jag till och med kunnat hålla med om ett kontroversiellt domslut när jag sett matchen igen. Mm. För att vi får inte glömma att till exempel se på en match som en åskådare eller att kommentera en match, det är väldigt olika till att sitta och döma en match. Man tittar på olika saker. Eller, man tittar inte på olika saker, men de, man, det är ett annat jobb man ska framföra.
Det är klart.
Sen tror jag många gånger att vi blir ju såklart väldigt partiska med de vi gillar.
Och sen nu är det ju också, just det här avsnittet har vi ju bara sett galerna lite, alltså jag har sett den lite så här snabbt idag, ja, innan jag kom hit för att ha något att prata om, så jag kommer säkert, ja, se om
inte
det här.
På natten alltså.
Nej, inte längre va, men är vi gammal här, då pallar jag inte.
Men sen är det ju också, bara slänga in det, anledningen till att vi spelar in det här på söndagen, ifall det inte har framgått så spelar vi in det här då. Att galan, klockan är just nu klockan 2 på dagen. Det är inte ens 12 timmar sedan galan började. Så.
Exakt, och en stor eloge till Paul som ändå är här.
Trots att jag är fett förkyld, vill gå och snyta mig, lägga mig och sova och käka en Ipren och kanske köpa lite god glass.
Oj, vad smarrigt.
Här tycker jag ändå också är lite intressant från Hannes Larsson. Vilket decision var ni mest förvånad över? För mig är det ändå Jones.
Ja, det är det jag håller med om där. Jag hade ändå, när jag såg Illich match så var jag ändå så jag förstår varför. Men jag tycker att Jones-matchen just 49-46 ska jag inte släppa. Det är den, just den domaren och det är det. Vem är han och hur han eller
nej,
hon.
Men det är ju bara jättekonstigt.
Det är ju det, 49-46, det är det som stör mig och det är det jag tycker är jättekonstigt.
Ja.
Och jag tycker inte det ska, i en sån här etablerad sport så ska man ha lite förklaringar i alla fall. Mm. Och har inte domaren en bra förklaring till varför den anser att matchen var så. Nej. Så ska inte den få döma någon mer.
Nej. Är det ju några där ute som är riktigt udda när det kommer ett sånt. Samuel Pettersson frågar: hur tror ni det skulle gå om Askren och Ronda Rousey möttes i en boxningsmatch? Han har en skrattgubbe där och jag kan inte göra annat än att skratta åt den kommentaren också.
Mm.
Har du någon?
Jag bara angående de här.
Glenn Strid, med tanke på att din farsa hälsar att han lider med Illers, tar vi såklart upp det. Han tycker då att det var en kass domarinsats. Vad händer med Latifi nu? Det har vi spekulerat i, men vi får väl säga hej Glenn Strids pappa. Tiden läker alla sår.
Ja, precis. Ja, han kommer tillbaka.
Efter regn kommer solsken.
Exakt. Och som vi ser, han är inte skadad efter den här matchen eller någonting heller. Nej. Så är det varit värre om han hade blivit avslutad?
HPL99, står det i UFCs avtal att man måste dra en dubbel biceps på vågen med invägning? Ja.
Ja, standard. flex.
Tror ni man måste knocka Johnson sover liksom för att ta bältet? Ja, men det känns ju lite så, eller en submission. Eller var otroligt dominant så att ingen kan.
Exakt, och jag tror att det alltså... Säger så här, skulle han retire som den bästa ever och aldrig blivit avslutad, då är han ju den bästa ever. Men som alla har sett, liksom, förr eller senare så är det någon som är den nya John Jones som tar över tronen.
Patrik Persson skriver: Jones såg inte ut som Jones i matchen. Är det Usada som är anledningen, tro? Det kan vi alltid spekulera i.
Ja,
det kan vi alltid spekulera
precis.
I. Det är, men det är liksom ett moln som hänger över honom. Så.
Absolut, och det kommer alltid vara det folk kommer ta upp. Speciellt när han inte är så superdominant som han var en gång i tiden.
Ja. Här är en kille som vill att jag ska följa hans sida, och så han lagt upp ett pingisrack. Hi Paul, please follow my page. Jag säger nej tack.
Influencer Paul.
I will not follow your page. Hur har vi, ska vi se. Lite samma där. Nej, men vi har nog varit inne på allt. För det är majoriteten av frågorna är verkligen.
Ja, Enzo här undrar, vart är Sebba?
Ja, ni är här framför mig.
Exakt, Sebba är här. Allt är här.
Jag ska bara se så att jag inte missat något. Sker igången gilt. Vad är det för pengar? Aha, det var det. David, just det. Det var det som han frågade. Vad är det typ för pengar i AK? Jag vet faktiskt inte vad det är. Det kan nog variera otroligt mycket.
Det beror på vad man jämför med också.
Ja. Jag har, I don't know David.
Och vem du är. Sorry. Och hur pass mycket tickets du säljer. Och, alltså ditt värde som fighter. Och vad du ger den galan för värde. Så kommer du såklart få mer pengar.
Ja. Så, det är det. Marknadsvärdet, hur många följare du har på Instagram.
Exakt.
Och så vidare. Känner vi oss nöjda?
Ja, det är en MMA-pod för den här veckan. På fredag kommer ett special.
Sen är vi tillbaka nästa måndag igen. Så håll i er, det kommer massa härlig MMA. Får bara säga vanlig ordning, om ni gillar det ni hör, om ni kan rata den här podden på den poddappen som ni lyssnar på, gör gärna det. Släng jättegärna in en recension också. Har ni en möjlighet att prenumerera, langa in den där prenumerationen. Sprid podden till era vänner som gillar bra MMA-snack.
Dela.
Ja, får vara delaktiga i galaxens bästa MMA-podd.
Number one.
Paul Edvaje
och Seb Sebba.
Och ni hittar oss på Instagram. In och följ oss jättegärna.
Do it.
Så säger vi.
Och tagga oss. Så taggar vi tillbaka.
Ja, exakt. Tagga oss. Hörrni, tack för den här gången.
Peace.
Ha en fantastisk vecka.
Hej då.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.